Välkomna till Retorikiska podden, rätt podd med dagens gäst, jag, Karin Sax Granlöf. Jag är sång- och körpedagog och arbetar med röstteknik i olika former.
Ja, tack för att du är här, Karin. Vi gör ju lite jobb ihop ibland, jag och Karin, och det är alltid så himla roligt för att just innan jag sätter igång här nu så är här med henne så här. Så för att resten ska vara bra. Och det är kanske det är lite sånt som vi kommer att prata om lite längre fram här idag. Men fokus idag är snarare att göra den här parallellen som du och jag brukar göra mellan retorik och musik. De olika stegen i hur man tänker när man som du lägger upp en konsert och sen tränar upp rösterna för det här och så vidare. Det är någonting som alla människor som står och pratar inför folk har så himla stor nytta av. Kan du sätta igång processen? Du har en kör, det ska bli en konsert.
Jag har en kör, det ska bli en konsert. Och så brukar vi fundera på vilka vi vill ska komma. Vilka är publiken? Vilka vi vill nå fram till? Och därifrån så väljer vi då typ av repertoar. För det kan variera ganska mycket beroende på vilken typ av kör det är i och för sig också. Och sen så sätter vi ihop ett program som är både en utmaning för oss men också kanske lite för den som kommer och lyssnar. Så det är både lättillgängligt och lite utbildande, om man nu ska använda den termen, för publiken.
Spännande. Och när man tittar rent retoriskt så brukar man ju alltid börja med syftet. Vad vill du att folk ska tycka, tänka, känna, kunna veta, göra när du är klar? Och hur kan det se ut i den musikaliska världen?
Det kan ju till exempel vara så att när man gör själva konsertprogrammet så inleder man med att fundera på vilken första känslan ska vara för publiken. Ska man börja i fullt ös så man ska känna sig helt översköljd av musik, eller ska det börja stillsamt? Ska det kanske vara lite överraskande så att publiken blir lite tagen på sängen och inte riktigt vet vad som ska hända i fortsättningen? Och sen också hur man bygger upp storformen brukar vi prata om på en konsert. Ska det vara varierat med snabba och långsamma sånger till exempel, eller ska det bli ett gradvis crescendo, att det växer, att det blir starkare hela tiden energimässigt? Och sen hur ska vi sluta? Ska publiken vara med sig när de går ifrån konserten? Om det till exempel är en julkonsert, vilket är det som är på gång nu. Ska det vara jätteglad dotter Sion, så kommer man ut därifrån och känner sig upplyft? Eller ska det vara jul, strålande jul? Och så blir man lugn och lite avstressad. Så det är beroende på vad man vill att publiken ska använda sig för känsla genom konserten.
Det är ju exakt samma sak när man talar inför människor, oavsett om det är inför en liten grupp kollegor eller om det är på scen inför flera hundra. Det här är ju någonting som, det här ska vi verkligen ta tag i under den här podden. Vilken känsla är det jag vill att folk ska uppfatta när jag pratar? Så. Och sen tänker jag på det här med avsändare. Som musiker eller sångerska eller kör, eller om man kommer in som solist eller sådär. Hur tänker du kring, för att få ihop en helhet kring de olika avsändarna?
Det brukar prata om, just om man nu fortsätter prata om körer, så är det ju ofta att alla är ju individer i kören, men det gäller ju ändå att ha någon slags gemensam känsla, gemensamt uttryck i det man sjunger.
Och hur kan det te sig?
Det kan ju till exempel vara att man har det man kallar för undertext, att man har en underliggande känsla i det man framför. Att man till exempel vill att entusiasmera publiken, vill få dem glada, eller man vill att de ska känna sig lugna, eller att någonting som man vill få publiken att känna, eller så vill man ta fram någonting i texten som man tycker är extra viktigt. För målet är ju alltid, åtminstone för mig, att publiken ska bli berörd på något sätt. Att de ska inte känna sig likgiltiga inför det man gör, för då har man inte lyckats.
Nej, men jag tänker så här, det vore ju katastrof om man sitter på konsert och så går man därifrån och bara, det här var väl inget.
Ja, men det händer ju.
Ja, men grejen är den att vi accepterar det i så mycket högre utsträckning när det är att någon har talat för oss. Men det var väl inte så himla mycket. Det var väl ingen nytt. Han kanske var lite rolig. Gud vad folk dissar talare. Men man hör dem inte dissa musiker på samma sätt. Eller?
Nej, det beror lite på, tror jag. Det kan ju däremot vara så när det är musiker som går och lyssnar på varandra. Då är man ju helt yrkesskadad. Men sen tror jag också att även om man inte riktigt kan sätta fingret på vad det är man inte riktigt går igång på, så att säga, så behöver man inte alls ha någon kunskap om musik för ändå förstå när det är på riktigt. Mm. När allting fungerar, när man har rätt känsla, man har en känsla med sig och den är ren, så att säga, att inte, att man är fokuserad helt enkelt på det man gör och på att nå ut till publiken. För en kör som står, eller en musiker som står och tänker på någonting annat och inte riktigt närvarande, det känner folk av väldigt tydligt. Och det kan vara till exempel att det kan vara en jätteduktig kör som sjunger otroligt bra men inte har hjärtat med sig, och då blir man inte berörd på samma sätt. Man kan tycka, åh, vad duktiga de var. Mm. Men inte sådär att det sätter igång någonting hos en själv riktigt. Och det tror jag att många känner utan att behöva någon kunskap alls om musik faktiskt.
Ja, men det tror jag också. I en tidigare podcast med Günther Mårder, som är sparekonom på Nordnet och driver Sparpodden, så pratade vi just om det här, hur man i en podcast inte kan se om ögonen glittrar om man är med.
Mm.
Och så satt jag och lyssnade på den podcasten själv, bara häromdagen, för att lyssna igenom. Så jag är så närvarande i vårt samtal att jag har lite svårt att komma ihåg vad vi har pratat om när vi är klar. Och då hör jag att när vi pratar om det så förändras våra röster.
Ja.
Det här med att man faktiskt hör om en människa ler eller är genuint intresserad. Eller, alltså när vi fejkade i olika lägen så hördes det på rösten. Det tycker jag var jättespännande. Jag tänkte så här, åh, nu ska jag träffa Karin, nu ska jag fråga henne om det här. Nu ska vi utreda det här lite mer. Alltså när man ska stå och sjunga någonting, hur lägger du in känslan i det du framför? Eller om du spelar?
Ofta är det ju så att man har ganska mycket gratis av texten också. Förhoppningsvis då, att man lever sig in i den. Ibland så glömmer ju faktiskt både sångare och talare vad det är de, att texten finns. Speciellt sångare då, att det kan bli bara toner. Men att, jag jobbar ju en del med övningar där allting är inbakat helt enkelt i detta. Så att man får den här känslan med sig på köpet. För det händer ju saker rent fysiskt i kroppen när man ser glad ut, som gör att klangen blir helt annorlunda.
Ja, jag läste, vad heter hon? Amy någonting. Förlåt att jag inte kommer ihåg efternamnet. Men hon är professor i socialpsykologi i USA. Och hon har tittat, Amy Cuddy kanske? Hon har tittat på det här, hur, vi har ju sagt så länge att även om du är ledsen, le, du blir gladare. Och så har man så här fånat sig lite över det här. Men nu finns alltså forskning som verkligen bestyrker att hjärnan lyssnar på vad kroppen gör.
Mm.
Och det finns olika maktpositioner. Det är hennes grej. Hur man ska stå, den här solhälsningen i yoga. Alltså tänk er att ni står som ett kors. Med armarna utåt, uppåt, sträckta brett och benen brett isär. Stabilt förankrade. Med huvudet tiltat en bit uppåt. Och blicken uppåt och fånleende på läpparna. Om man står så i över 2 minuter. Så bygger man alltså styrka i sitt mentala medvetande. Så hjärnan tycker att jag är stark. För man tar stor plats. Och då tänker jag, det är ju samma sak när man sjunger. Man ser de här människorna som rör på sig. Eller gitarrister eller violinister likväl. Lite svårare för de som spelar piano. Så de är lite mer fast. Eller cello. Så. Men de här som har ändå lite mindre instrument. Eller sig själv. Att när de rör på sig. Och så här, man ser ju hur de liksom... Det blir ju en annan klang. Eller ja. Är det bara jag som...
Det blir det, absolut. Och sen är det ju också, alltså, även när man spelar piano till exempel, så om man får med sig hela kroppen och hela sinnet så låter det ju på ett helt annat sätt. Det är en ganska stor utmaning man spelar piano faktiskt, just bara för att man sitter så still som man gör.
Mm.
Men det handlar ju om att få, där handlar det om att få närbanen från hjärnan och gå ut i fingertopparna. Och få fram den där lilla nyansen som kan vara svår att få till annars. Som att det bara bankar piano. Så.
Som barn gör. Jag kan tänka mig att fler som lyssnar som har eget piano. Eller kanske var barn och älskade piano. Och det är en utmaning att ha ett piano hemma.
Mm, det kan det verkligen vara. Mm. Det kan bli väldigt mycket ljud.
Och roligt.
Ja.
Såklart. Om man då tänker sig att vi nu tittar mer på budskapet. Rent retoriskt så är ju det den konkreta varianten av syftet, alltså vad folk vill att, eller vad du vill att folk ska tycka, tänka, känna, kunna veta, göra när du är klar. Och att konkretisera det här, jag brukar säga, det ska vara tajt som en tweet. Alltså 140 tecken inklusive blanksteg och punkt. Så. Men hur tänker man budskap rent musikaliskt?
Det kan ju vara inom sången, men det är också mycket vilken typ av sång man väljer. Om man till exempel vill få fram en viss stil på en kör, man vill att en kör ska uppfattas på ett visst sätt, att man, om man har ett givet tema på någonting, att man då väljer sånger som passar i den linjen. Jag leder då en kör som heter Södertälje Kammarkör som ska ha konsert den 22 oktober, om jag inte minns helt fel. Det är lite mycket nu. Men hur som helst, temat på den här konserten är färger, och då valde vi just de typer av färger som vi tycker framhäver hur vi vill uppfattas. Nämligen att vi håller hög kvalitet, att vi är stilrena och att det är lite klass på oss helt enkelt.
Ja, men det är klart att om man vill ha en kör i Södertälje så ska man ta Södertälje Kammarkör.
Ja,
så är det. Det är Karin som leder.
Ja, eller hur?
Absolut.
Då tar vi inte neonfärger utan då tar vi pastellfärger. Och så väljer vi sånger inom olika genrer som ändå vi tycker håller hög kvalitet.
Mm. Och vad kan det vara exempel för genrer? Pratar vi så här pop och klassiskt och
ja, just de här konserterna som vi gör varje höst som vi kallar för soppkonserter, det innehåller faktiskt i stort sett alla genrer som går att sjunga kvar. Så att det är ett tema som håller ihop konserten. Och sen så försöker vi vara så breda som möjligt, för det här är en kör som är väldigt bred. Och det vill vi också visa.
Mm. Ja, jag nöter ju hela tiden hur det här med att form bär budskap, se till att det bär ditt. Och vill man då visa upp sig som en bred personlighet så gäller det också att kunna prata om väldigt många olika saker. Ta exempel från verkligheten, från olika branscher och inte vara så smal i sitt, vad ska jag säga, exemplifiera. Nej, men det går inte, jag hittar inte ordet. Men det här omfånget, för man pratar ju ofta omfång på röst.
Mm.
Och att man kan, var man än utgår ifrån så är det väldigt bra att tänja både uppåt och ner. Att vi kommer med in på det sen, det vet jag. Men det handlar ju samma sak inom retoriken. Beroende på vad det är du vill förmedla. Var tar du dina exempel ifrån? Gör du en bild som ska stå hela vägen? Pratar vi idrott här? Det finns ju ett IT-företag till exempel som sponsrar friidrottslandslaget. Och därigenom så är alla deras medarbetare utklädda till värsta sportfånarna på alla IT-mässor. Och det gör ju att de sticker ut. Men det gör ju också att alla som inte gillar idrott kanske inte riktigt får den här kopplingen till dem. Jag bara tänker så här, alienera, identifiera, inkludera. Så. Och hur, om man då tänker utifrån det musikaliska perspektivet att ja, men nu ska vi visa att vi är en helt grym klassisk kör. Ja, men då tar man ju de svåraste verken. Eller hur?
Ja.
Från vissa utvalda kompositörer som anses vara väldigt svåra.
Mm.
Och har hög status inom det området, eller hur?
Ja.
Ja. Och då, när man då överför det till en talarsituation så är det ju samma grej. Det är det jag tycker är så häftigt det här med retorik och musik. Det är bara alla gillar ju musik, alla lyssnar ju på musik. Och vi sjunger alla mer eller mindre bra. Så.
Mm.
Ja. Så jag tänker om människor i allmänhet börjar tänka mer musik när de ska hålla ett tal eller göra en dragning inför folk och så vidare, då kommer det att gå så mycket bättre. Jag tror på det.
Yep.
Ja, men jag tänker mer också så här, nu, den här podden kommer att sändas efter er konsert.
Mm.
Så kan inte du berätta lite grann, för jag vet att ni har en jättehäftig öppning på det här färgtemat.
Ja, vi börjar ju med färgen svart. Det här är alltså en konsert som bygger lite grann på en barnbok som heter Memo och Mysen. Som handlar om olika färger. Och den boken startar med att det är svart ute, det är mitt i natten och alla färger försvunna. Tror de först. Men sen när de är ute och lyser med ficklampa så ser de nu att bladen är fortfarande gröna. Och det finns färger där de har bara gömt sig. Och sen så småningom går solen upp och så kommer alla färgerna, helt enkelt. Men då inleder vi konserten på det sättet också i totalt mörker. Så det kommer att starta med att det är nersläckt i salongen och kören börjar sjunga Blackbird och Beatles.
Ja, men ni hör ju. Det är klart att jag går igång stenhårt för det här. Ja, ah, så roligt. Och sen, hur slutar det hela då? Vad är det för känsla ni vill att de ska gå ut med?
Sen slutar vi med Over the Rainbow, hur jag tror det kommer från oss. Som är då en sång som många känner igen. Och som är, ja, det är en sån där sång som öppnar upp hjärtat på något sätt. Och samtidigt då inbegriper alla färger egentligen med att det handlar om regnbågen.
Mm.
Så där är ju vår tanke att det, att man ska känna sig upplyft helt enkelt och glad av den där. Att det är mycket klang, att det låter mycket. Det är en sång som alla har hört förut. Mycket igenkänning och ja, mycket energi i slutet helt enkelt.
Mm. Om vi går vidare i processen, den retoriska processen som jag tänker hela vårt samtal ju faktiskt utgår ifrån.
Mm.
Så har vi kommit in på det här med argumentation. Och då var ju du inne på att det handlar ju om vilka låtar det man väljer.
Mm.
Så, för att förmedla de här olika budskapen. Och på den retoriska sidan så handlar det ju mycket om hur ska jag argumentera? Är det ett påstående? Ska jag lägga upp massa bevis här på olika sätt och vis? Eller är det orden i sig som är viktiga? Handlar det här om att handlar det här om kundeffekt eller att kunderna ska lyckas? Det är jättestor skillnad för sådana som mig.
Mm.
Och jag tror att det som musik är så himla bra på, det vill säga att gå ner under det medvetna spektrat och bara gripa tag i en. Jag menar, det finns många artister som gör att jag gråter när de framför sina alster, oavsett genre. Eller sådär att man får frossa på hela kroppen, det blir verkligen så här ståpäls. Och det sker alltid när vissa sjunger. Det är så häftigt. Och det är lite så man vill också. Jag tror att karismatiska människor har hittat den här musikaliska enheten och lyckas få fram det i språket. Förstår du vad jag menar?
Ja. Mm.
Kanske.
Kanske.
I alla fall. Om man då sen går vidare efter argumentation så handlar det om ju i vilken ordning.
Mm.
Så rent strukturellt. Och om jag tänker konsert så är det ju precis som du var inne på tidigare, det här med en stark öppning eller hur ska avslutet vara. Men då fokuserar du mer på känslan.
Mm.
Så, men det är klart att man kan ju inte bara gå in, sätta sig en timme och bara höra dum, 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 dum. Man blir helt slut.
Mm.
Och det kanske inte riktigt var meningen. Eller att man går in och bara vill ha jättelugna visor. Som att man nästan somnar någonstans där mitt i. För det är ju det som är svårt när man står på en scen och talar. Att hålla energin där i mitten.
Ja.
Hur tänker du?
Ja, där får man ju ofta tänka till lite grann. Att där måste det hända någonting. Kanske överraskande kan ju vara ofta ett sätt att man gör någonting som är lite oväntat. Ofta brukar jag någonstans där lägga in, om man nu är inne på körer igen, att kören rör på sig lite grann. Eller att det kanske blir inte hela kören, utan det blir bara damerna i kören som sjunger någonting. Eller kanske en solist. Just att det blir en liten förändring i scenbilden, så att säga. Och det kan ju vara lite svårare att göra då som talare, man är själv. Men det kan ju göra att man kan tillföra något annat sinne, så att säga. Visa någon bild eller spela upp någonting som man får lyssna på eller ge någon uppgift till publiken att sitta i bikrupper och prata. Eller, alltså någonting bara så att man ändrar formen på det man håller på med.
Mm. Jag tänker ju spontant att man kan visa filmsnuttar. Det kan bli någonting annat om man kör slides. Mm. Någonting helt annat som bryter där. Man kan ju själv göra som du får dina körer att göra, springa runt lite i publiken.
Ja.
Att gå ut och gå tillbaka eller... Ja, det finns ju jättemånga sätt att skapa det här uppbrottet. Men det är viktigt för att inte tappa energin.
Nej.
Särskilt om man har ett ganska långt pass. Så.
Ja, men det är ju det. Och det är likadant när jag leder kör ibland så har jag korta övningar som jag stoppar in som lite energi. Brytövningar helt enkelt. För när man märker att energin börjar dala. För det handlar ju också om att läsa av publiken och känna in när det är dags att gör någonting kanske faktiskt när man står där framme i stunden. Att man behöver lägga på någon extra liten växel kanske. Eller tvärtom. Man kanske behöver lugna ner sig.
Och hur lär man sig att läsa av sin publik?
Det handlar ju ganska mycket om att vara närvarande, vara fokuserad och iaktta. Se om man kan fånga upp energinivån på de som sitter och lyssnar. Och se om de... Alltså det är lite sånt där som man får med sig efter ett tag när man är van att stå inför folk faktiskt. Men just att man försöker släppa sig själv lite grann och inte tänka så mycket på man själv ter sig. Utan enkla saker som sitter de och pratar mycket med varandra eller sitter de för sig själva och tittar ner i sina mobiltelefoner kanske. Ser de trötta ut? Läs av deras kroppsspråk mycket. Är de rastlösa? Är de ofokuserade? Och så försöker man möta upp dem lite på den nivån där de är. Så att man inte kör igång ett himla tempo om folk är lite sega. Då kan de bara bli sura. Utan då kanske man måste börja lite försiktigt. Och sen när man fått med dem, då kan man gasa lite.
Ja, jag brukar själv nämligen ställa lite frågor. Och ibland är det verkligen retoriska frågor. Så jag förväntar mig inget svar från deras sida. Utan jag bara slänger ur mig typ, är ni med eller? Och så tittar jag på dem intensivt. Och då, ja. För vad som händer när man ställer frågor, det är att hjärnan aktiveras. Mm. Oavsett om de vill det eller ej. För vi kan inte stänga av hörseln. Vi kan vara så fokuserade på någonting annat att vi inte hör. Det funkar. Men oftast så är det alldeles för pinsamt att sitta på en föreläsning. Och bara totalt engagera sig i sin mobiltelefon. Vuxna människor gör inte riktigt så. Och då kan det hjälpa bara med såna små frågor. Är ni med eller? Ja, men det har ju ni sett själva. Ni har säkert träffat på en person som agerar på det här sättet. Eller hur? Ja. Eller så här, nej. Men då har de i alla fall engagerat sig i stunden. Och då har de aktiverat hjärnan och då är de mer på igen. Mm. Det är mitt tips. Så. Men i övrigt så, titta på dem. Men det är ju skitsvårt. Särskilt om de är väldigt många. Eller man aldrig har träffat dem förut.
Ja, fast det som är intressant som jag kan känna sig om med. Jag var med i en pjäs när jag pluggade i Göteborg för en massa år sedan. Och då var jag folkmassa i den här pjäsen. Jag och en kille till. Vi var folkmassan. Och så skulle vi ut och sjunga i en paus kan man säga nästan. Alltså det var en pjäs av Brecht som var flera timmar lång. Men vi skulle ut i totalt mörker och hade spottar rakt i ansiktet. Så vi såg ju inte publiken. Men vi stod i ett litet hörn på scenen och så sjöng vi en sång tillsammans med två skådespelare. Och det kommer jag vara en riktig aha-upplevelse för mig när jag kom av scenen sen. Och kunde känna liksom vilken närvaro det var publiken idag. Idag var de okoncentrerade. Just det, säger de där som har stått på scenen länge. Att man kan ändå känna av det där om man är tillräckligt öppen själv för det där. Så sitter det någonstans tror jag faktiskt i den mänskliga naturen. Att känna av sinnesstämningar och energier från andra människor. Nu känner jag att det låter lite flummigt.
Men... jätteflummigt. Ja. Fast jag har ju varit med om det själv.
Men det är rent fysiskt faktiskt att man kan... Det handlar om olika sinnen, vad man har lätt för att ta till sig. Det här auditiv eller visuell eller kinestetisk. Så man kan uppfatta mer än man tror. Alltså om man kan lämna sin eget logiska tänkande i fred lite grann.
Mm. Så att det här är mer en utmaning till dig som lyssnar när du pratar inför folk nästa gång. Att verkligen välja att känna in publiken så mycket som möjligt.
Mm.
För att sen kunna justera. Ska jag prata fortare här? Nu ska jag hoppa över det här. Vad behöver de nu? Kan jag gå på djupet i det här nu eller?
Man ser ganska mycket i blicken på folk också vilken kontakt man får med dem faktiskt. När de inte fattar så brukar du se ganska...
De ser tomma ut.
De ser tomma ut, ja.
Ja. Jag var ju högstadielärare.
Mm.
Matte, fysik, kemi, teknik, biologi. Man kan byta bransch. Och det jag lärde mig av dem, det var ju det här att man ser på blicken när de inte är med. Och för att ungdomar fungerar ju faktiskt i mångt och mycket som jag sett som vuxna. Så jag brukar säga det när jag har så här stora kurser. Att om jag går för fort fram eller jag går för djupt ner och ni inte hänger med längre. Då när jag tittar på dig, då tittar du åt sidan. Därför att om man tittar åt sidan, då märker inte andra människor. För man har ju viss tendens att följa med huvudet där man tittar. Och då blir det inte så uppenbart för alla andra som sitter i rummet. Att du just kommunicerade till mig att jag inte riktigt med om det där. Förtydliga. Tittar vi upp så får hakan upp och tittar vi ner så går vi liksom ner i bänken. Och det där funkar jättebra på tonåringar. Så jag tänkte så här sen när jag började utbilda vuxna människor. Att men jag provar att köra samma grej. Och det funkar. Mm. Och de skrattar och de bara och tittar bort så här. Ja, nej, men och så går jag igenom lite mer så där. Och sen så får man alltid kommentarer efter att det där var bra. Jag skäl den. Varsågod, den är din mot skäla. Så. Ja, men om man då går in på formulerandet.
Mm.
För att jag tänker... För mig är ju ord så otroligt viktiga. Och jag satt bara idag och pratade med en man kring just det här. Han är chef på ett ställe. Jag behöver få fram det här budskapet nu. Och jag har tänkt och han är så sjukt på. Det är jätteroligt. Han har ett jättebra projekt på G. Så. Men det gäller ju att få med sig alla andra.
Mm.
Och då sitter vi där och så samtalar vi kring hur ska han få med sig de andra. Och jag är ju väldigt mycket för det här förankring. Ta in vad andra människor tycker och tänker, lyssna. Och sen, jag hör vad du säger. Eller det jag hör att ni säger är. Håller ni med? Så att man hela tiden är med i alla delbeslut. Istället för att själv gå fram och bara. Så här är det. Så här tänker jag. Så här ska vi köra. Eller hur?
Wow!
Så. Och då sitter vi just och justerar på ordnivå. Olika saker. För att det inte ska vara för abstrakt. Utan för att det ska ligga nära människan.
Mm.
Finns det någonting som gör att du direkt nu associerar till någonting inom musiken när jag säger det här?
Ja, inte riktigt måste jag säga.
Det är jag som är flummig. Nej, men jag tänker så här, om alltså för mig, min ungdomsbakgrund var ju att jag var musiker.
Mm.
Jag spelade elgitarr i ett band. Jag skrev all musik och jag sjöng också i det här bandet. Och vi hade otroligt roligt. Och då handlade det för mig väldigt mycket om vad skulle jag ha för riff på gitarren.
Mm.
Det skulle synka med att jag skulle kunna sjunga till det. Hur byggde jag, alltså hela den här intro, vers två, brygga upp mot refräng, gå ner till vers tre, brygga upp till refräng. Och som alla vet, är det så att man skriver en slager, vilket jag inte gjorde, jag blev verkligen tydlig med att det var ingen jävla slagers. Men då har man ju den här höjningen efteråt. Och det här, huruvida du har en sån där höjning eller ej, visar ju på om det är en slager eller inte som du kör lite.
Mm.
Och vad du väljer att arra det med, vad är det för instrument som spelar, vilken spelar trummorna i vanlig poptakt eller spelar de i baktakt? Alltså, då har vi helt plötsligt skapat reggae och sådär. Det är ju formulering på musik eller på musikaliska. Så. Och för mig handlar det om vilka mönster ska det vara i språket, vilka bilder ska det vara och vilka beteckningar ska vi använda. Så vilka ord väljer vi i slutändan?
Mm.
Så, för att styra människor att antingen tänka på det jag vill att de ska tänka, tycka det jag vill att de ska tycka, hela den här syftesgrejen. Allting går ju tillbaka till vilket syfte man har satt så, och vilken målgrupp det är som man har satt det här syftet till. Ska det vara en massa crescendon? Hur hårt ska det där crescendot gå? Alltså jag tänker mig som en dirigent här.
Mm.
Hur tänker du när du dirigerar?
Där är det, du kommer jag in lite grann på det här att läsa av, för där får jag direkt respons på det jag gör rent fysiskt. Från kören. Så är jag otydlig så får jag inte ut det resultat jag vill ha. Så det gäller ju också att vara väldigt fokuserad och närvarande och tydlig med vad jag vill få ur dem så att säga. Så att man får kontakt helt enkelt mellan mig och kören.
Och jag tänker också att det borde ju vara så att körer som du har lett under en längre tid, de har lärt sig ditt språk.
Ja.
För att det finns väl inget universellt dirigentspråk. Jag tycker att alla dirigenter viftar olika.
Jo, det gör det ju i och för sig. Det finns ju det som regler att hålla sig till. Absolut.
Det gör det?
Ja, oja. Oja. Det finns väldigt mycket som är som basslagen, om man säger så. Allt ifrån åt vilket håll man slår som är det verkligen så här grundläggande till minsta lilla grej, liksom, hur man slår. Men sen handlar det också mycket om mitt kroppsspråk. Om jag är spänd i kroppen så blir de det också, till exempel. Så att det är därför jag har den här förmågan mycket att känna av en publik också, såklart. För att jag jobbar med det hela dagen och känner av körer. Så.
Mm.
Och det är också sådär när jag lär in nya sånger att jag har gjort en planerad en ordning på vilka sånger jag ska lära ut under en repetition, till exempel. Men då kanske jag märker att just idag så funkar inte den här ordningen. Utan får jag kasta om i planeringen lite grann. Så man kan vara lite flexibel på plats också sådär. Och ändra sig i stunden. När man märker att man inte riktigt får den där riktiga kontakten eller responsen. Från. Det är också en typ av publik. Jag står som körledare.
Absolut. Och då tänkte jag direkt på en intervju med. Nu tappar jag namnet. Svenskt Näringslivs före detta chefsekonom Stefan. Nej, vad jobbigt att heta namn. Det kommer säkert. Men vi satt och pratade om, för att han är väldigt duktig talare.
Mm.
Och jag märker under en viss period så lyssnade jag ofta på honom. Fölster. Stefan Fölster. Oh, tack gärna. Lyssnade jag ofta på honom prata om ganska närliggande saker. Och jag märkte hur han pratade om samma sak på samma sätt fast i olika ordningar. Beroende på vem vi var i publiken och hur lång talartid han hade. Eller om han satt i en panel eller om han stod själv som talare. Så jag gick fram till honom och sa, Stefan, kan inte jag få intervjua dig om det här? Ja, sa han. Det var väldigt genomtänkt. Han hade nämligen boxar, som han såg det, som hängde framför ögonen på honom. Det var boxen om det här, boxen om det där, boxen om det tredje. Och så hade han byggt de här boxarna så att han visste exakt vad som fanns i varje låda när han öppnade dem. Och så var det bara så här, beroende på hur publiken reagerade, vilka frågor de ställde, om det var så öppen frågeställning.
Mm.
Ja, då hade han tänkt en ordning. Men då var det som att han bara plockade den här boxen ur luften och så öppnade han den. Och så körde han den boxen tills den var slut. Och då var ju naturligtvis frågeställaren otroligt nöjd. För han hade ju fått svar på allting. För han hade ju verkligen gjort sin hemläxa också och byggt boxarna ordentligt. Och det där tycker jag är jätteimponerande när man ser riktiga proffsföreläsare som kommer och sen händer det någonting som gör att deras tid begränsas skarpt. Eller att de får gå på scenen en kvart senare än de skulle göra. Alltså det finns ju ingen föreläsare som klarar en sån sak om de inte är väl förberedda. Om de inte har erfarenhet. Därför att antingen så trycker de ihop det och säger samma saker fast mycket, mycket fortare. Och så sen kanske de hoppar över något litet exempel som egentligen var jättevärdefullt för att kunna konkretisera det hela. Men alltså det viktiga här är ju att de hinner säga allting.
Mm.
Och så ser man dem där och så bara, nej men det är lugnt, inga problem. Och så bara hoppar de över en slide ibland. Ibland så säger de varför och ibland så säger de inte. Men om man vet att de har gått på scen så förstår man ju. Eller om tiden justeras från slutet. Moderatorn står där och säger, jag är hemskt ledsen att vi hade ju sagt att du skulle hålla på till. Men nu visar det sig att, så att vi måste tyvärr korta dig med en halvtimme. Och personen i fråga bara, absolut, ja men jag gör det bästa jag kan av den tid jag får. Och då för mig är det verkligen riktigt förberedda talare. De fixar sånt.
Mm.
Och när man då tittar så här rent körmässigt. Det kan ju vara så, tänker jag, om det är en solist som ska sjunga, att den är sjuk.
Mm.
Och då ska någon annan gå in som faktiskt inte har tränat lika mycket. Så ska kören anpassas efter hur den sjunger och sådär. Det måste ju vara samma grej, eller?
Ja, det är det ju. För det händer ju saker hela tiden på det sättet. Eller att det händer någonting oväntat. Eller att man plötsligt glömmer en text som man har kunnat utan till förra veckan. Det händer ju ibland i konsertsituationer och sådär. Att man ändå finner sig i det som händer.
Det har hänt mig så många gånger. Ja. Man står där på publik och så här blankt. Vilket är okej om man är i kör. För då får man ju hjälp ganska snabbt.
Ja.
Men inte alls okej när man är solist. Jag kan säga vad man gör då där. Man liksom går ner och så här. Och så kommer tillbaka när man kommer ihåg texten. Och då säger man, nej men det var något konstigt med mikrofonen där. Jag hörde inte vad du sjöng. Nej, verkligen. Eller hur? Ja, men om man då, om vi går över till nästa steg. Alltså att få folk att minnas det du har pratat om och att själv komma ihåg.
Mm.
Du har ju en jättebra sätt att lära ut hur man lär sig själv.
Ja, alltså det man brukar göra är ju att för det allra mesta, jag ska inte säga att man alltid börjar från början, men i 9 fall av 10 så gör man ju det. Och till exempel om det är en sång, om den är lite komplicerad och framförallt om folk inte har text och inte har noter utan de bara ska göra det på det man kallar gehör, alltså bara ska ta på örat. För en del är det ganska lätt, beroende på vad man har för sinne främst. Om man är lite auditiv och har lätt att ta in saker via hörseln, då har man ju jättelätt för det. Jag leder en gospelkör som i stort sett bara jobbar så. Och får de papper i händerna, då blir de lite blockerade en del av dem för att de inte är riktigt vana med det och de känns lite osäkra och så. Men har du en kör som ofta sjunger efter noter och plötsligt ska sjunga utan noter, då är det jättejobbigt för dem. För då brukar de använda sin syn väldigt mycket. Men då börjar man kanske med att utlämna tonerna helt och hållet, utan bara ta texten fast läsa den rytmiskt. Och sen när man har fått in själva svänget på det så att säga, fått texten i rätt rytm och i rätt frasering, i rätt tempo och sådär, då kan man gå tillbaka igen från början och svänga till tonerna. Och sen så tar man nästa lilla del och så backar man tillbaka från början och sätter ihop de 2 delarna. Och sen kommer den 3rd delen och så backar man tillbaka. Så man bygger på allt eftersom. Och sen kanske man tar en liten paus mitt i och fortsätter med andra hälften av sången och bygger upp den på samma sätt. Och då kanske man jobbar lite extra precis i slutet. Så att när man väl kommer dit sen, då har man redan gjort det. Då känns det som att man kan det jättebra.
Ja, för att det som är otroligt viktigt när man står och talar inför folk, det är ju att början, den ska bara sitta utan till. Mm. Så att man har fullkomlig kontakt med publiken några minuter, säger jag. Så att de känner sig trygga och avslappnade. Att det här är en person som kan sin grej. Vi kommer ha skitbra. Det här är bra nyttjande av min tid att lyssna på den här människan. Och sen så kan det komma lite i mitten. Så där. Man får passa sig för att inte tappa tempot då, som vi pratade om tidigare. Men sen att avslutningen ska ju också bara sitta klockren. Så.
Mm.
Och jag tänker att självklart när det är musik vi pratar om. Alla måste ju kunna exakt när de ska bli tysta när dirigenten slår av. Annars låter det inte bra. Men det är faktiskt samma grej. Man måste vara tala.
Mm.
Marie Göransson, dramatenskådespelerskan. Hon berättade att när hon ska lära sig stycken. Sådär, så är hon först och ska få in rätt känsla för den här scenen. Och då står hon bara och babblar på. Kan stå och stryka till exempel. Utan här handlar det om att hon är en fru som har blivit bedragen. Hennes man står i rummet och hon konfronterar honom om det här. Alltså hon får in kroppen, hur den känns och hur rösten låter och fraseringar och sådär. Men hon bara pratar så här, hittar på egna repliker. Och sen säger han någonting om. Och då replikerar jag på. Så. Och när hon har den känslan, när den är klar, då handskriver hon ner scenen på en lapp. Och så stoppar hon den i fickan och så tar hon på sig sin kappa om det är kallt och så går hon ut på Djurgården. Hon bor tydligen nära där. Och sen går hon ute på Djurgården och läser exakta orden så att hon får in fraseringen och lägger på det, känslan på orden. Och så går hon hela tiden och tjuvtittar på sin lapp. Och hon får inte gå hem förrän hon kan sin lapp. Jag tycker att det är jättehärligt.
Mm.
Och det är verkligen någonting som jag uppmuntrar alla andra att göra också. För det är inte viktigt exakta orden man säger oftast. Utan det viktiga är att man får fram rätt känsla. Och att rösten och kroppen hänger med. Så.
Mm. Sen är det ju faktiskt så att det händer ju grejer när man rör sig och är fokuserad. Då jobbar ju hjärnan som bäst faktiskt. Så just det här att röra på sig samtidigt som man lär in någonting är inte dumt faktiskt.
Jag kör ganska mycket bil. Och jag brukar utnyttja tiden i bilen dels till att lära mig ett nytt språk. Dels till att sitta och om jag ska in och föreläsa någonstans. Då har jag tränat i flera dagar i bilen. Sådär, så att allting som jag säger, det kommer naturligt för mig. För jag har gjort det så många gånger förr. Även om det är en helt ny föreläsning som jag ska hålla. Och då tänker jag, jag sitter där och kör. Man kör lite på autopilot och så pratar man. För i en bil kan man ju sitta och prata utan att känna sig jättefånig. Alltså verkligen prata högt, inte bara tänka det. Utan så att kroppen har sagt det. Låter det konstigt?
Nej, jag tror det är jätteviktigt. För det brukar jag också göra, repetera högt. För att det är en helt annan sak att sitta och läsa än att prata. Och en sak som man ofta bör tänka på är ju också att man tänker nog snabbare än man pratar. Just nu gör jag det. Så.
Och jag läser mycket snabbare än vad jag pratar.
Ja.
Så det går ju inte att tajma hur långt det tar det här momentet om jag inte pratar det.
Och sen att man hör sig själv säga saker högt också. Och kanske känna att här skulle jag kunna stanna till lite grann. Eller här kan jag lägga på lite extra tryck i rösten till exempel. Vilka ord är viktiga? Mm. Det är inte varenda ord som är viktigt utan det kanske är vissa saker som vi ska driva fram till. Och det är ju mycket parallellt till musik där med fraser. Om det är en sång till exempel... Den första gången jag såg dig, Birgit Sjöberg. Den första gången jag såg dig. Att det inte är den första gången jag såg dig. Eller den första gången jag såg dig. Det kan ju vara helt olika. Beroende på vad man vill få fram. Och det blir ju samma sak när man pratar. Och det där är ju skådespelare helt fantastiska på.
Ja, men wow. När det kommer de här riktigt duktiga. Då känns det ju hela kroppen när de säger någonting. Eller om de vill få sin motpart att skämmas. Då kan jag skämmas själv. Sådär, för man går så in i filmen eller teatern eller tv-serien eller vad det nu är man bevittnar eller upplever. Mm. Om vi idag ska gå över till hur man agerar med kroppen på bästa sätt. Så för att få fram sitt budskap.
Mm.
Röst- och kroppteknik helt enkelt utifrån ditt perspektiv. Vad handlar det om?
det som det handlar mycket och som jag jobbar mycket med, jag jobbar överhuvudtaget mycket med kroppen så när man talar, det är ju att försöka få ner tyngdpunkten i kroppen. Det här är ju svårt att förklara, man kan visa. Det är svårt att förklara så här, liksom man bara pratar. Men man kan ju, det är en sån där sak som folk faktiskt hör, tror jag, och kan känna sina egna kroppar också. Om det är någon som ligger här uppe och inte riktigt får med sig, utan man bara pratar här uppe. Och det kanske är lite spänt eller det knarrar, men det knarrar är ju jättejobbigt att lyssna på. Men om det är någon som faktiskt får med sig hela kroppen. För det, man blir avspänd i stämbanden, man blir avspänd i struphuvudet och det hörs. Och det känns också att, speciellt jag då som jobbar med röster hela tiden, känner ju väldigt tydligt i min egen hals när någon är spänd, till exempel. Så det här att känna att man jobbar nere i kroppen, nere kring bäckenet, har massor med spännande muskler. Knipövningar är mycket bra för rösten.
Ja, jag brukar köra det här, du vet, stödet som sångare använder för att få starka röster och kunna kontrollera luftflödet. Det gör man genom att, man hittar det genom att sätta händerna i sidan. Och så säger man på tisdag som att man låter som en trummaskin. Pst, 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 pst. Då brukar det så här vara några muskler som rör på sig i magen. Mm. Och det är de man ska träna upp, det är de man ska vara stark i. Så jag brukar säga, ja, ni vet alla ni som har fött barn, att ni brukar få knipövningar när ni står i kö eller åker kollektivtrafik. Eller. Ja, nu vill jag att ni gör stödet övningar. Att de kan hålla det spänt och andas under tiden. Ganska länge. Sådär. Det tycker de är jätteroligt. Och så kommer, får man säga mejlen. Du, jag är grym nu. Det som är så fördelaktigt med att träna upp de här sångmusklerna, det är faktiskt att man får snyggare kropp. Man får ingen putmage när man pratar. Det smiter ju åt. Eller hur?
Ja, men det som är viktigt att tänka på där är ju att det gäller att hålla det elastiskt. Det handlar inte om att jobba med så mycket kraft som möjligt, utan det gäller att ha kontakt med de här musklerna. Och det är framförallt, det är midjan som du pratar om, det är ner i magen, det är bak, långt bak ner i ryggen, det är bäckenbottenmuskulaturen, det är den inre magmuskulaturen. Det är liksom hela paketet nere kring bäckenet. Och att inte jobba för hårt, för det är ganska många som gör, och då blir det för hårt tryck, då är det lätt att man spänner sig någon annanstans. Utan ha lite gummibandkänsla i det hela, det är lite elastiskt och flexibelt helt enkelt, men att man har lite kontakt. Och gör man en sån där enkel liten grej så kan man, eller så kan man bara känna att det svarar. Och så väljer man den muskeln som man känner lättast.
Ja, så man känner både ja, i mage och i ländrygg.
I ländrygg. Ländryggen är lite min käpphäst faktiskt. För att det är lätt så när man vill få fram budskap och man vill nå ut att man blir väldigt mycket framsida kropp. Så. Och då kan det bli att man sträcker fram hakan lite grann och då åker nacken fram också. Och då blir hela halsen snedställd helt enkelt. Så att det gäller att hålla nacken ganska rak.
Men annars får man inte luftflöde.
Nej. Men tänker man att man jobbar med nere i ländryggen och att den jobbar liksom utåt, neråt, då får man en liten motrörelse mot allting som annars som ska framåt. Och då får man en helt annan kraft faktiskt.
Ungefär som när man hoppar, att man trycker till mot golvet först.
Ja, precis. Och står man mot en dörr eller en dörrpost eller någonting och trycker svanken emot. Det ska inte gå att finna ett papper emellan där, mellan vägg och svank. Och sen pratar man på och håller kvar. Det är också en variant att
det är samma grej. Ja. Okej, och sen när det då gäller själva rösten. För det finns ju de som har för mycket läckage. Alltså det kommer inte någon styrka framåt. Vad kan man göra om man har sådana problem?
Ja, det är det där igen. Alltså det gäller att hitta de här motorn där nere i bäcken, botten och ryggen och magen där. Och få igång de musklerna. För har man inte dem med sig. Men om man tänker att man ska ha, det kanske låter lite motsägelsefullt här, men att man har mycket luft. Det här är liksom mycket luft också, men det är liksom en form på det.
Nej.
Det är det som är problemet. För när man får igång farten på luften, då tätas ju stämbanden också. Då åker de ihop så småningom, då blir det en tät klang i rösten. För det här när folk knarrar handlar ju också om att de tappar energi. Tappar fart, luften faller bara ner i golvet och då får de inte tag i rätt muskel heller. När det känns som allra bäst när man talar eller man sjunger, det är ju när man känner att man har kroppen med sig, liksom hela kroppen egentligen. Inte en specifik muskel, utan man har bara kraft med sig. Och sen så känns det ingenting i halsen.
Mm, den är bra, för det tror jag väldigt många är rätt fokuserade på.
Mm. Det är väl i stort sett enda stället det inte ska kännas någonting. Faktiskt.
Och vad händer då när man har en bra röst? Hur ser stämbanden ut då?
Då sugs de ihop på ett bra sätt. De ligger parallellt som två gummiband i halsen. Och när luften kommer underifrån så smackar de ihop och så blir det ljud. Så då ligger de tätt intill varandra helt enkelt.
Mm.
Limmas ihop.
Mm. Och de här som pratar och de pressar verkligen fram rösten så här. Och efter en ganska liten stund när de är så ovana att tala inför publik så alltså, måste de rätt ursäkta. Och sen så fortsätter de att pressa ett tag till. Så ursäkta. Och så, vad kan man hjälpa dem med?
Där får man börja lite grann med att bara spänna av först faktiskt. För att då är det så hårt tryck upp i halsen. Då sätter man så att säga stödet där.
Mm-hmm.
Så att, jag hade ett möte en gång med en agent som jobbar mycket med olika artister. Och han satt bara och tittade på min hals efter ett tag. Jag är så fascinerad, du är inte ett dugg spänd. Här ser man att du har bra röstteknik. Så att det kan man faktiskt se på folk att de spänner till musklerna runt omkring.
I halsen?
I halsen.
Och nu kommer jag att titta på halsar jämt. Vad spännande. Det var min gamla professor i matematik som... och så kom det liksom. Jättesvårt att höra vad han sa.
Ja.
Men han var jättemysig. Det var bara att vänta. Och så, excuse me. Och så tog han lite vatten och så kunde han liksom prestera ett litet tag till.
Men det där hänger ju lite grann ihop faktiskt med det här att vara engagerad och ha känslan med sig. För att alla, det är ju inte så att alla pratar på det knarrar eller låter sådär pressa hela tiden. Utan man har ju tillfällen när man faktiskt har en fri röstteknik. Och alla är dessutom födda med en bra röstteknik. Det är ju viktigt att komma ihåg.
Nu gäspar jag. Alltså ja. Det gör jag alltid när jag sjunger. Men jag tänker förmodligen när, eftersom du sitter här och är värsta sångpedagogen. Jag har sett henne in action, anlita henne. Och då börjar jag så här lyfta på käken och få in så här luftflöde på rätt sätt som man ska ha när man sjunger. Och jag tänker verkligen på hela min kropp nu när vi sitter här och pratar. Och då gäspar jag, och så gäspar jag, och så gäspar jag. Är det för att man slappnar av?
Ja, det är för att du slappnar av. Och det är, just gäspning är ju en sån där klassisk sångteknik-sak. Att man tänker att man gäspar innan.
Och så blir det så här öppet och skönt i halsen. Och så
kan man prata och ser man är avspänd så är det jättemycket klang med en gång. Så att det är en jättebra grej faktiskt.
Ja, att så tänka på också. Börja helt enkelt gäspa innan ni ska köra igång. Då.
Ja, det kan faktiskt vara röst. Inte så dumt att göra.
Ja.
Men om man hör barn använda sina röster. Alltså barn som inte har några direkta fel på sina röster. Så kan de ju använda sina röster hur som helst. De kan ändra klanger, de kan prata högt och lågt och starkt och svagt. Så att alla föds med en optimal röstteknik, så är det faktiskt.
Och sen begränsar vi oss.
Ja, och sen så spänner man ihop sig lite grann. Och så mycket handlar också tror jag om att det gäller att andas med magen och våga släppa ut magen. Och det lägger man av med, kanske i tonåren. Då vill man inte bara...
Både män och kvinnor?
Mest kvinnor tror jag, men också... Faktiskt.
För att vi ska se slanka ut.
Ja, man vill liksom inte, för det är så när man andas in får man nästan tänka att man fyller magen med luft som om det är en ballong. Och sen så när du andas ut så sjunker den ihop. Och då måste man ju våga släppa taget.
Ja, jag brukar busa och visa hur min mage ser ut när jag inte spänner mina magmuskler. Alltså, eller när jag... De är ju naturligtvis avspända, men ändå i tajt tillstånd när jag pratar. Eller hur?
Ja.
Ja. Och sen så slutar man prata och då putar ju min mage. Jag är hemskt ledsen, men så blir det när man blir äldre och inte tränar lika mycket. Så, det var det sagt. Och då skrattar och fnissar folk. Och då tänker jag lite grann som de här, jag älskar de här brittiskarna. Trini and Susanna.
Mm.
Stämmer det?
Tror du?
Det är två hysteriska kvinnor i alla fall som springer runt hela världen och säger åt folk hur de ska klä sig.
Mm.
Och de tycker alltid att alla tjocka kvinnor är jättevackra och du har jättesnygg byst. Vi måste bara lyfta upp den lite och så klämmer de överallt. Och så sätter de på alla jättetajta kläder och säger bara, du är skitsnygg. Och så blir de mycket snyggare. För de själva tycker att de är mycket snyggare.
Mm.
Så. Och nu gör jag sådär som jag gör ibland. Att jag associerar iväg. Men vad var grejen med Tringa Susanna?
Magen.
Magen. Jo, att vi vågar visa våra kroppar. För vad de faktiskt är. Att jag tycker att det är lite sån här. Jag bjuder på det. Jag har ändå 4 tjejer hemma. Så. Stackars man. 5 brudar. Men och jag tycker att det är viktigt att man visar upp hur en kropp, vanlig kropp ser ut. Som inte är sådär deffad, supertränad, anorektisk, undernärd, i kombo helst. Så. Ja, men bra. Jag tänker bara så här, lite, jag vet att du behöver avrunda. Så att den här dagens podd är faktiskt lite kortare än vanligt. Men har du några så här avslutande ord eller övning eller något som du vill att lyssnarna ska ta med sig?
Alltså det som jag kommer att tänka på nu precis, som jag tror kan vara rätt bra, som är ett enkelt sätt att hitta de här musklerna, som det är mycket av det här handlar om faktiskt. Det är att man ligger på rygg på en säng eller någonting, och så lägger man något riktigt tungt på magen. Ett gäng gamla uppslagsverk eller någonting sånt där. Och sen så man kan börja med att ha kanske en liten lättbok på för att känna att man andas med magen. Att den där boken åker upp och ner när man andas helt enkelt. Så när man andas in så åker boken upp och så när man andas ut så åker boken ner. Och sen så kan man så småningom lägga på lite mera tyngd och så andas man in. Och sen så håller man emot lite grann så man inte bara släpper taget. Man håller emot hela tiden medan de här böckerna sakta sjunker neråt. Det är det som är stödet. Det är alltså support heter det på engelska. Så man stödjer luften. Så den är inte bara och ut med en gång. Utan man får den här lite långsamma. Så det är det som är de musklerna. Så där har jag fått göra själv och sångpedagog med 20 kilo på magen. Typ. Det var kanske bara 10 men det kändes som 20. Och då fick man igång sitt stöd kan jag lova. Då fick man kraft. Mm. Så att det är väl mitt. Det är dagens stalltips.
Mm.
Träna upp utmuskulaturen. Tack själv.
Tack för att du har lyssnat. Tack Karin för att du har varit här. På retorikiska.se kan du gå in under rätt podd och titta. Där står det mer om Karin och hur man kontaktar henne och en länk till hennes blogg. Och som sagt, anlita denna kvinna om ni behöver ha lite musik in i era liv. Det kommer att bli alldeles fantastiskt.